Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I podden tar vi upp stora och små saker, intervjuer med intressanta personer, men också djupdykningar i ämnen som vi vill veta mer om. Högt och lågt, allt eller inget.
Ja, jag måste ju visa dig den här tennsaxofonen som jag spådde fram. Du ser det i klaffar. Alltså, ett klockstycke.
Men det här är ju precis som en saxofon.
Ja, och det var ett munstycke, men det trillade tyvärr av för att tenn är väldigt skört.
Men alltså, det här kan ju inte vara någonting annat. Det är ju precis en sax.
Ja, visst är det magiskt.
Elsie Petrén är författare och musiker. Hon har skrivit 17 barn- och ungdomsböcker. Främst om karaktärerna kommissarie Tax och Zäta. Hon spelar även saxofon i bandet Violet Green, som tolkar och berättar anekdoter om kvinnliga musiker. Saxofon har hon spelat sedan en nyårsspådom på 70-talet. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
Då är vi alltså på Östra Södermalm, hemma hos Elsie Petrén.
Ja.
Kan du presentera dig själv lite kort?
Lite kort? Oj, jag är en diversearbetare inom kultur. Jag är författare och saxofonist framförallt. Sen länge tillbaka.
Mm.
Jag växte upp ute i Handen, Haninge kommun. Och bodde där till, jag tror det var 1972 flyttade jag in till stan.
Och vad var stan då?
Stan var Södermalm. Först flyttade jag till en lägenhet i andra hand som låg på Bondegatan, precis bredvid där Harvest ligger nu.
Bondegatan 50 då?
Typ, eller 48, kommer inte ihåg. Eller 46 kanske det var. Och sen...
Det är nära Nytorget.
Just det.
Precis. Mm.
Och då var ju inte det så populära kvarter. Det var ju liksom inte som det är nu för tiden.
Och hur var Södermalm 1972 i dina ögon?
Det var väldigt slitet. Det fanns gott om såna här rivningslägenheter som man kunde hyra billigt. Man bodde väldigt billigt då på den tiden.
Mm. Och dina föräldrar, jobbade de?
Då jobbade de fortfarande. De bodde kvar ute i Handen.
Mm. Så det var din första egna lägenhet som var på Bondegatan?
Exakt, precis. Det var så.
Okej. Okay. Men din barndom då, du är ju författare och musiker nu. Läste du själv mycket böcker och så?
Ja, jag läste väl en del. Jag var väl sån här som slukade böcker där i mellanstad. Jag var lite så här hästtjej på den tiden, men jag red aldrig, utan jag älskade att pyssla om hästar. Vi hade ett stall där ganska nära där jag bodde, och där brukade jag gå dit och rykta och mocka och fläta manar och sånt där.
Mm.
Så hade jag hand om en åsna som var inhyst där. Och på den tiden hade jag liksom, ja, det var väl så långt bort som möjligt att jag skulle bli musiker och författare. För jag var ganska dålig på musik, tyckte jag. Jag hade dåliga betyg i musik och jag var inte så där någon stjärna i skolan. Jag hade inte så jättebra betyg i svenska heller. Mm. Så att betygen betydde ju ingenting för mig.
Utan vad betydde någonting för dig då?
Alltså jag var jätteduktig på att sy, så att jag hade ju tänkt att bli kläddesigner. Jag sydde ju kläder till mig själv och till alla andra. Sen när jag var typ 17 år fick jag hyra en lokal av min farbror på Ölandsgatan. Och då hyrde jag den jättebilligt. Och där satt jag och några kompisar och sydde kläder till folk.
Okej.
Okay. Faktiskt.
Och hade du något favoritplagg att sy?
Ja, alltså då på den tiden, i början på 70-talet, var det väldigt mycket skinn och mockakläder. Och någonting som heter patchwork, att man sydde ihop små skinnbitar i olika mönster, i olika färger. Sådär.
Mm.
Så jag sydde skinnrockar och skinnkavajer och skinnbyxor och allt möjligt. Och nu för tiden syr jag knappt i en knapp.
Du syr knappt i en knapp?
Ja, nej. Nu liksom, det är helt borta.
Mm. Men alltså, så du började, varför började du sy? Hur kom du genom syslöjden eller?
Ja, dels så var jag ju duktig på sy och hade bra, var det enda jag hade bra betyg i, var ju syslöjd. Mm. Sen gick jag på Tillskärarakademin en termin och lärde mig rita mönster och sådär.
Vad är Tillskärarakademin för något då?
Det är att man lär sig rita mönster, man tar mått på folk och kan rita upp liksom på sådär mönster så det passar exakt. Att det är så här skrädderisömnad.
Och det var en skola som gick efter gymnasiet då, eller?
Ja, jag gick aldrig gymnasiet, gick kan aldrig jag lägga gymnasiet. Till.
Okej. Okay. Du behövde inte gå gymnasiet?
Nej, jag har gått mina egna vägar.
Okej. Okay. Men på 70-talet annars, hur var ditt liv på 70-talet i Stockholm?
Jag gick på diskotek väldigt mycket. Det började med att vi gick på ett ställe som heter Cat Ballou som låg på Sturegatan. Där hängde vi jämt. Och sen började jag jobba på Gul och Blå. Det var ju jättepoppis. Alla känner väl till Gul och Blå, antar jag. Och sen drog jag till Rom ett tag och jobbade som barnflicka faktiskt, bara för att komma bort från Stockholm. Sen när jag kom tillbaka så började jag jobba på restaurang Victoria i Kungsträdgården. Och under den perioden så fick jag ett ryck och började spela saxofon.
Varför?
För att, det är en konstig historia. Det började med att jag gjorde en spådom. Mm-hmm. På nyårsafton, att man smälter tenn och slänger i kallt vatten. Och jag fick någonting som verkligen liknade en saxofon. Okay. Och alla som var med då på den nyårsafton sa ju det också. Oj, det är ju en saxofon. Och då tänkte jag, mitt dumma våp, att jag skulle träffa en saxofonist i året. Mm-hmm. Så jag började spana på saxofonister.
Var spanar man på dem någonstans då?
På musikställen. Jag hängde ute liksom och tittade. Ja, på den tiden var det liksom så här Bullerbyn och vad de nu hette, de här ställena.
Mm-hmm.
Och jag träffade aldrig någon saxofonist. Eller det var ingen som tilltalade mig heller. Och då, sen när det hade gått ett år, då hade jag blivit så fångad av det där instrumentet så att jag köpte en saxofon.
Vilket år är vi inne på nu? Man säger nyårs... Ja, den ceremonin då, när var den?
Den var nyårsafton till 76. Mm. Och sen 1977 började jag spela själv. Och då blev jag så besatt att jag liksom bara satt hemma och spelade. Och alla mina kompisar tyckte att jag var jättetråkig som bara ville spela hela tiden. Och jag fyllde 23 år det året. Och alla sa ju att det var för sent att börja spela. Och då blev jag så där. Då ville jag överbevisa.
Mm.
Så då tänkte jag att nu jävlar. Och på den tiden var det ju tyvärr så att det kanske inte var så jättevanligt att folk kände till kvinnliga musiker. Det var ju precis innan punken.
Mm.
Och då blev jag uppmärksammad för att jag spelade sax och var tjej.
Mm.
Löjligt nog. Och jag var ju inte liksom, jag var ju nybörjare. Men det var ju så att folk ville ju plocka med bara för att liksom apan kan cykla ungefär.
Mm.
Så jag fick en rivstart. Så att redan efter 4 månader stod jag på scenen.
Vilka spelade du med då?
Då var det ett band som hette Solen Skiner som var väldigt poppis då i början på 70-talet.
Vad var det för genre?
Det var rock.
Rock,
rock med svenska texter liksom.
Mm.
Och första gången jag stod på scenen då kände jag att ja, men det här är ju helt fantastiskt. Det ville jag pyssla med, så att jag bara spelade på och liksom knöt kontakter med massa olika band och... Sen ramlade jag in i det här med Mullvadsockupationen och Mullvadsoperan.
Vad var det då?
Var?
Vad var Mullvads?
Ja, Mullvaden var ju ett kvarter på Södermalm som det kvarteret skulle rivas. Och då ockuperades de husen. Och jag var väl lite mer i ockupationen, men framförallt var jag med i något som heter Mullvadsoperan.
Mm.
Som gjorde en turné över hela Norden och spelade in en skiva. Och det var ju de här Jordcirkus, en fri teatergrupp som låg bakom det hela och organiserade det. Så det var en jätteteater med musiker och skådespelare. Och det var jättekul att ha varit med på. Och musiker, ja.
Och spelade ni då närheten av Mullvadshuset, eller?
Ja, vi gjorde konserter på Mariatorget. Och sen åkte vi runt och spelade liksom i Christiania i Danmark och... Jag åkte till Oslo, till Malmö tror jag, det var Helsingborg. Och...
Mm.
Ja, det är så länge sedan, jag kommer inte ihåg allting. Vi spelade på Cirkus också i Stockholm och då spelades skivan in.
Men jag tänker att, vad hände med det där Mullvadshuset till slut? Ockupation för att det inte skulle rivas?
Ja, det revs.
Det revs.
Ja, det stormades av polisen och revs.
Mm.
Mm, jättetrist, nu står det skitfula hus där.
Ja. Så kan det gå.
Så kan det gå.
Men vad, säger, vad hände sen då? Man säger, du blev mer och mer musik där och du ville vara med i alla band. Vilka band var du med i dem?
Ja, så det...
Eller gästade kanske ibland?
Ja, det var väl mer på 80-talet som jag kom med lite band som folk kanske kan eventuellt känna till. Bland annat så spelade jag med Archimedes badkar.
Mm.
Som var väl sånt där känt, vad ska, kan man kalla det för, proggband? Eller nej, inte riktigt.
Nyprog.
Ja, och jag var med dem precis i slutet innan det bandet sprack. Okay. Så jag gjorde lite turnéer med dem. Sen gick jag på Birkagårdes folkhögskola på musiklinjen. Och då lärde jag känna en massa folk som spelade också. Bland annat startade vi en jiddisch orkester där i början på 80-talet. Och sen var jag med lite olika såna här rockband som hette Underika, Tolstoys Toys, Zon 6. Ja, lite olika band. Jag vet inte hur kända de är i dagens läge. Men ja.
Det var ju, man säga, 80-talet i Stockholm var väl ganska levande musikliv där under några år. Jag tänker det fanns Ritz och massa senare, många bra band. Som
ja, och framförallt Tre Backar.
Ja.
Där spelade ju alla.
Ja.
Ja. Jo, det fanns gott om musikscener. Musikverket på Götgatan. Och, ja, Ritz har inte jag spelat på tyvärr, men där hängde jag väldigt mycket en period.
Kan du beskriva Ritz för någon som aldrig varit där?
Oj, men det var en rockklubb. Det var en ganska stor lokal. Man gick ner för en massa trappor. Det var så här svartmålat, vill jag minnas. Och jättebra scen där mycket kända band spelade. Så hade de ofta väldigt bra diskjockeys så att man kunde dansa till jättebra musik. Någon stor bar där man stod och hinkade öl.
Och det var alltid vänner där om man säger.
Ja, verkligen.
Kan jag förstå. Och musiker. Det låg vid Medborgarplatsen på sommaren. Ja. Precis.
Hotell Malmen.
I källaren där nu.
Ja, just det.
Tidigare i den här podden så hade vi Micke Herrström som gäst, som är musikproducent och
Precis. Musiker.
Och du hade träffat honom, du hade varit spelat in hos honom i någon studio någon gång?
Ja, flera gånger tror jag.
Okay,
jag kommer inte ihåg exakt med vilka band, men det var ju så att Mistlurs studio låg ju på Maria Prästgårdsgatan i ett gatuhus. Nej, vad säger jag, ett gårdshus var det. Och där hade vi våran replokal och det hände ju flera gånger att man var uppe i Mistlurs studio och spelade in med olika band. Jag brukade lägga lite sax på lite olika band och jag för mig att Micke spelade in Push Twangers.
Okay.
Jag var med på en singel där som de spelade in som heter Strangler from Behind. Då gjorde jag ett lite så här soft sax solo i slutet på låten.
Okay.
Och jag har för mig att Micke pratade i podden om att han spelade in just Push Twangers. Kanske han spelade in Underika också.
Vi får väl helt enkelt ta en ny intervju med Micke sen och fråga om han spelat in Underika och Push Twangers.
Ja, för kolla det. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Okej. Okay. Och men det var musik, du spelade saxofon. Vad gjorde du mer? Kunde du livnära på musiken eller jobbade med någonting annat?
Ja, jag jobbade med massa olika små jobb så där. Jag jobbade som konditoribiträde och sålde bullar på Hornsgatan. vad gjorde jag mer? Gud, man hoppar ju runt. Jo, jag slussade båtar 2 somrar i rad på Slussen. Mm. Det var ju skitbra jobb. Man satt där liksom vid spakarna och släppte in och ut båtar. Och det var rätt soft.
Och sen då, det skrivande, du har ju som sagt även givit ut ett antal, hur många böcker har du skrivit?
15 böcker som har blivit tryckta, så här har jag gjort 2 böcker som har blivit bara digitala böcker också.
Okej.
Okay. Så det är 17 titlar.
17 boktitlar, det är ju inte så lite man säger.
Nej, det är en hel del. Jag debuterade år 2000. Och då hade jag skrivit en bok om en figur som heter Kommissarie Tax som blev ganska uppmärksammad.
Mm.
Och det blev några böcker med honom men sen började jag skriva kapitelböcker för mellanstadieungar. Men
Kommissarie Tax, då tänker man saxofon. Tax var inget sånt?
Han spelar saxofon alldeles riktigt.
Okay, sax, tax, okej. Okay.
Ja, det stämmer bra det.
Och det var en barnbok?
Det var barnböcker, flera stycken, ja.
Okej, okay. Och var den där personen, huvudpersonen, var det någon riktig person egentligen som det var, som var omvandlad till kommissarie Tax?
Alltså det var väl en blandning av mig själv och faktiskt Rolf Lassgård som Kurt Wallander.
En blandning av SCP-3 och Kurt Wallander.
Ja, ja, precis. Och jag såg liksom Rolf Lassgård framför mig, och sen var det så roligt när jag spelade in en barnskiva för att jag gjorde låtar om kommissarie Tax. Och då lyckades jag genom kontakter övertala Rolf Lassgård att vara med på skivan.
Okay.
Som just kommissarie Tax.
Okej, okay, sjunger det, eller läser
han då? Han hade gjort små prator mellan låtarna som han fick liksom... Han fick vara kommissarie Tax. Och sen sjunger han två låtar. Och så lyckades vi övertala lite fler kända personer att vara med. Det var Stefan Sundström, Olle Ljungström, Josefin Nilsson, Dogge Doggelito bland annat. En skitbra skiva helt enkelt.
Och den finns att lyssna på idag?
På Spotify såklart. Så nu kan YouTube.
Man kan ju inte köpa längre skivor knappt.
Nej, inte fysiskt. Utan den ligger utlagd på de här streamingtjänsterna.
Men kommer samma Tax. Och sen så, innan jag träffade dig här så hade jag läst på lite grann, och då stod det att din första bok var en liten handbok för nybörjare i skivbranschen. 1995 ja, kom den, tror jag. Vad var det för bok?
Jo, men alltså, vi hade ju på 90-talet hade jag och några kompisar ett skivbolag. Och vi gjorde ju jättemycket misstag precis då när vi startade skivbolaget. Så då gjorde jag som ett litet häfte som jag lyckades sälja in till folk som ville starta skivbolag. Om vad man inte ska göra. Det var ju så här mycket misstag vi gjorde med alla möjliga grejer, med EAN-koder och kodning av låtar. Ja, men det var mycket vi inte kände till.
Mm. Men vad ingick i boken? Alltså misstagen som man inte skulle göra om?
Ja, eller att jag talade om liksom, lite olika kontakter och lite olika vad man ska tänka på och sådär. Och det lustiga var att när jag gick av ut den här handboken, då gjorde jag ju om misstaget igen. Att jag inte skaffade mig någon sån här ISBN-kod till själva boken. Så att jag hade ju behövt göra en handbok i hur man gör ut böcker.
Okej, okay, sen får komma sen. Men du sa att du hade startat skivbolag då. Vad hette skivbolaget?
Ja, det hette Diva.
Diva.
Och det startade jag ihop med Nike Markelius och Malena Jönsson och Maria Blom.
Tänker tant Strul.
Ja, lite blandat folk. Eva Hillred och Karin Renberg.
Okej. Och vad gav ni ut för något på det förlaget?
Vi gav ut oss själva. Vi hjälpte varandra för vi var så trötta på att liksom, ja, det var svårt att få skivkontrakt. Och då tänkte vi starta ett skivbolag och så hjälper vi varandra.
Och du gav ut skivor där?
Ja, jag gav ut, dels så gav jag ut en skiva tillsammans med sångerskan Maria Blom.
Mm.
Och sen så gav jag även ut den här kommissarie Tax-skivan på Diva, faktiskt.
Mm. Diva Records?
Ja, det heter det nu.
Det finns kvar?
Ja.
Okej, okay, och ni driver fortfarande? Eller?
Nej, det är nog mest Maria Blom som driver det. Jag vet inte hur mycket hon driver det längre, men jag vet att hon för några år sedan gav hon säkert ut själv någon skiva på Diva. Vill jag minnas.
Men tillbaka till den där handboken som du sa för nybörjare i skivbranschen.
Ja.
Som jag tycker låter väldigt intressant. Det var ju som sagt 95, vad kan det bli, så 25 år sedan.
Ja.
Hur skulle den handboken se ut idag, tror du?
Den skulle nog se rätt annorlunda ut, för att nu är det ju mycket lättare.
Nu kan och man ju... svårare.
Ja, det är, hur menar du med svårare?
Att nu kan man ju inte sälja skivor längre.
Nej, men man kan ju streama. Man kan ju lägga ut det på så mycket olika tjänster, så att egentligen så är det väl lättare på det sättet. Men fysiska skivor, det är ju
det är inte så många som köper längre.
Svårt och dyrt.
Och därför är det svårt idag att få någon ekonomi också, att få det gå runt liksom.
Ja, fast ändå är det ju billigare över att man inte behöver trycka en massa fysiska skivor. Så att man kan ju sitta med en liten hemmastudio och spela in himla bra grejer.
Jo.
Faktiskt, så det är väl lite både och. Men man drunknar väl i mängden, för nu är det så många som ger ut allt möjligt.
Ja, många som poddar, många som ger ut böcker och många som ger ut skivor. Digitala har ju skapat lite olika, en punkrevolution också.
Verkligen.
Men dina partners från Diva Records, har ni kontakt med dem fortfarande?
Ja, det har jag såklart. Det är många som håller på fortfarande. Nike Markelius.
Mm.
gav vi ut för inte så länge sedan. Men då gav hon inte ut på Diva utan på Axel Sund, tror jag. Deras skivbolag. Och ja, det är klart vi har kontakt med varandra. Mm. Absolut. Om inte annat så på Facebook.
Förstås.
Förstås.
Och sen så något som hette Blom och Petrén. Vad var det för någonting?
Ja, det var Maria Blom och jag som hade våran duo. Vi skrev ju låtar ihop och den skivan vi gav ut, det var ju med engelska texter då. Det var lite så här soul-influerad rock. Sådär. Maria Blom, hon håller på ganska mycket.
Vem är Maria Blom då?
Maria Blom, ja, hon är ju sångerska, ej att förväxla med regissören Maria Blom. De har ju samma namn.
Men praktiskt.
Ja, men Maria är en väldigt, väldigt duktig sångerska och hon håller mest på med countrymusik nu för tiden och hon gör egna låtar och hon är jättebra. Hon har ett band som heter Maria Blomband, tror jag.
Okej. Men du, så kommissarie Tax då och så Zäta, vad var det för någonting?
Ja, det är deckare för barn.
Deckare för barn?
Ja, för mellanstadieåldern.
Och hur... Hur utspelar sig de deckarna?
Ja, det är en tjej som kallar sig för Zäta och hon löser olika brott. De böckerna finns ju inte fysiskt längre att köpa, tror jag. Eller jo, kanske print on demand. Men annars finns ju alla mina böcker streamade på olika tjänster.
Mm.
Och de böckerna blev nog mina populäraste böcker faktiskt.
Hittills?
Ja, hittills. De sålde faktiskt väldigt mycket och lånas ut fortfarande på bibliotek och sådär. Så att...
Men var utspelar sig miljöerna?
De, utspelar sig i en fiktiv stad som jag har hittat på.
Som heter?
Jag tror inte den heter något särskilt. Zäta har en lite övernaturlig förmåga. Jag tänker inte avslöja vad. Men hon har både användning av den och att den kan vara ett hinder för henne.
Är det är inte lite du det den också då?
Nej, jag är inte så modig av mig.
Nej.
Jag tror inte jag skulle våga ge mig ut och lösa fall på det där sättet. Men det är klart, man plockar ju alltid med sig själv lite grann i tankesätt. Alltså saker man tänker och funderar på sådär. Det brukar ju slinka med. Ja, sen jag tog ju en paus från spelandet några år då när jag fick barn. Jag fick ju barn 1997. Och sen tog jag ju upp tråden igen och började spela igen. Och nu spelar jag ju med ett bluesband.
Okej, vad heter ni?
Vi heter Violet Green.
Och vad spelar ni för musik?
Vi spelar framförallt musik som har anknytning till kvinnor. Och vi gör ju som en föreställning där vi berättar lite anekdoter om de här kvinnorna. Det är ju inte alltid att de har varit låtskrivare, men att det kanske är de som har gjort låtarna kända.
Mm. Har du några exempel på några?
Ja, Big Mama Thornton till exempel, som gjorde låten Hound Dog känd. Men efter några år så tog ju Elvis över den. Och då var ju hon nästan glömd. Men det var ju hon som gjorde låten från början. Sådär. Det är sådana där historier.
En fantastisk berättar. Låt som försvann.
Ja, alltså
Elvis.
Ja, visst, den blev ju så glättig med Elvis. Och då blev ju texten väldigt konstig.
Ja.
Om en kvinna sjunger om den liksom, "You're nothing but a hound dog", då får ju liksom texten en helt annan betydelse.
Ja.
Och hon gjorde en grym version av den, alltså Big Mama Thornton.
Okej. Okay. Och den har man ju knappt hört.
Nej, och vi letar ju fram såna där låtar för att använda i vår föreställning och vi blev ju helt chockade över hur mycket vi inte kände till av den kvinnliga historien. Som Sister Rosetta Tharpe, som var en grym gitarrist.
Okay.
En kvinna, en svart kvinna. Hon kom ju från gospeln från början. Men hon var ju gigant. Och det har ju liksom inte vi hört talas om. Och det var ju så att Chuck Berry och Elvis gitarrister och sådär, de kollade in henne. Liksom, det var ju hon som skapade rock'n'roll nästan.
Vad sa du att hon hette en gång till?
Sister Rosetta Tharpe.
Okay.
Och hon valdes äntligen in i Rock and Roll Hall of Fame nu för några år sedan. Långt efter hon var död. Och hon har ju fått ett erkännande i efterskott. Liksom, att hon var ju faktiskt the mother of rock and roll. Eller godmother of rock and roll.
Okay. Rockmodern.
Ja. Så att det är sånt där som är intressant att leta fram faktiskt.
Och det är det ni gör med bandet, vad heter det?
Violet Green.
Ja, just det. Ja. Och då har ni föreställningar, eller spelar ni in mest, eller vad gör ni?
Nej, vi har ju haft jättemycket konserter och föreställningar och sådär. Vi har ju spelat både på teatrar och på rockklubbar, jazzklubbar, bluesklubbar. Och vi har turnerat väldigt mycket i Sverige. Mm. Och har ju lite paus just nu, men...
Ja, varför då egentligen?
Vi kommer igen snart.
Corona försvinner.
Så att, nej men vi har en massa spelningar på gång. Bara Sverige öppnar igen, då jävlar ska vi ut och spela igen.
Då blir det glada 20-talet.
Ja, igen. Precis, exakt.
Och böcker då här, skriver du på någon ny bok nu?
Nej, alltså jag har precis gjort klart en bok som jag har hjälpt en kompis med. Och det är första gången jag kommer släppa en vuxenbok. Det är en kompis till mig som heter Lena Attling. Hon har varit med om jättejobbiga grejer och hon har skrivit en självbiografi.
Mm.
Och jag har hjälpt henne att göra klart den.
Okej, okay. På vilket sätt?
Jo, hon har ju skrivit ner sin levnadshistoria men det höll inte riktigt. Alltså hon fick inte det att hålla riktigt för utgivning. Och då gick jag in med min kunskap och liksom dels sortera i hennes text för dramaturgins skull. Och sen har jag hjälpt henne att gestalta situationer och fyllt igen med luckor genom att intervjua henne. Och...
Mm.
Så att det är ju hennes bok, det är ju hennes liv det handlar om. Men jag har liksom hjälpt henne att få det läsbart sådär.
Mm.
Och lite allmängiltigt. Så att jag är medförfattare.
Mm.
Och det är första gången jag gör någonting liknande. För här kan ju inte jag hitta på med min fantasi. Utan jag har ju liksom varit tvungen att följa hennes liv och skriva det som har varit för henne.
Ja, det kan ju också vara bra. Vissa saker tycker man själv kanske inte är så viktiga. Men de är ju viktiga när man får ett yttre perspektiv. För jag tänker för hennes texter liksom. Så.
Ja, men absolut. Ett liv är ju långt liksom. Ja. Det är ju mycket saker som leder fram till saker som händer så att säga.
Och den kommer i vår, den boken?
Ja, den ska tryckas nu snart. Den är ju precis färdigskriven och färdig layoutat och sådär. Så att den trycks nog. Jag tror den kommer i april.
Mm.
Men på grund av vissa saker så kan vi inte ha någon offentlig release. Så vi tänkte ha det i slutet av augusti.
Mm.
Och då kommer säkert mitt band att spela.
Trevligt.
Hoppas vi. Så att kanske på Bysis bokhandel har vi pratat med.
Mm.
Och, så vi hoppas det blir där. Så... Folk får hålla ögonen öppna.
Japp. Och jag tänkte sen, vi pratade här om skivbranschen som försvann kan man nästan säga för alla skivorna som man kan inte köpa. Är det samma för bokbranschen tror du att de kommer, att det blir mer talböcker och folk läser på plattor och sånt?
Det är så svårt att säga om. Jag är ju själv en sån där som köper pappersböcker. Jag har inte liksom kommit in i det där med att lyssna på ljudböcker. Jag somnar bara.
Mm.
Och jag har ingen sån här läsplatta heller, så jag har inte... Jag tycker det är så mysigt att bläddra i papper.
Senast så... köpta bok då?
Oj, det var häromdagen faktiskt. Det var de här två. Jag är dels med en bokcirkel då. Så att i den ska vi läsa Inger Edelfelt om snö och guld.
Okej.
Okay. Sen blev jag sugen på att läsa Sofie Oksanen, Hundparken.
Okej. Okay.
Så det
har du läst någonting av dem förut?
Inte Inger Edelfelt, konstigt nog. Men Sofie Oksanen har jag läst.
Är det den typen av böcker som du tycker om?
Ja, romaner.
Romaner helt enkelt.
Ja.
Har du något bokprojekt på gång själv?
Alltså jag skrev klart en bok förra året som jag tyckte blev faktiskt en av mina bästa.
Mm.
Tyvärr är den refuserad av de förlagen som jag skickade till. Och nu har jag läste faktiskt en artikel häromdagen om... Att det är ungefär 1 promille som blir utgivet av alla manus som skickas in just nu. Så då fick jag lite perspektiv att det ges ut. Alltså det skrivs så ohyggligt mycket böcker just nu. Kanske på grund av att folk har varit lite lediga.
Mm.
Men det ges ju ut färre.
Mm.
Så att konkurrensen just nu är gigantisk.
Ja men det är kanske hela samhället att det har blivit liksom... Det är enklare att ge ut saker och billigare men samtidigt är det svårare att kunna leva på det liksom.
Ja.
Och det blir många bokförlag fast ändå ingen som kan ge ut mer enkla saker för sig själva liksom.
Nej, precis. Jag funderar på om jag ska lägga ut den där boken som e-bok kanske, eventuellt. Det kostar inte så mycket.
Men man säger, när du flyttade, nu bor du på Östra Söder någonstans, ja. Och du flyttade till Bondegatan och flyttade hemifrån.
Ja.
Som också kan man väl säga Östra Söder, fast det är lite mer västerut. Hur tycker du att, det är inte, när man bor här så kanske man tycker att det är långt att gå dit, men ser man på karta så är det inte så många hundra meter. Hur tycker du att det har förändrats, den här delen av stan?
Ja, men det är väl framförallt att alla gamla hus har renoverats, och att det har bytt klientel lite grann. Liksom att det, man ser det på butiker och på barer och restauranger. Ja, men det var ju ganska dött, den här delen av Söder, förut. Ja, men man tänker Skånegatan som är så där jättehet nu, det var ju jättedött på 70-80-talet. Jag har ju bott vid Hornstull också, på Långholmsgatan, i många år innan jag flyttade hit. Så det var ju, jag bodde ju liksom omodernt på Långholmsgatan. Jag bodde i en liten etta på 28 kvadrat. Jag hade kallvatten. Och jag betalade 93 kronor i månaden, och det var billigt även då.
93 kronor i månaden utan varmvatten, ja. En liten kvart på Hornstull.
Och sen hade jag var sådär ett litet elelement, och man fick inte vräka på det för mycket, för då gick den enda proppen. Det fanns ju kakelugn, så man kunde elda telefonkataloger i.
Och då fanns ju telefonkataloger också.
Ja, ja, de låg i porten. Så där. Man bytte ju varje år, och då la man dem i porten. Och så där. Då brukade jag plocka upp dem och elda dem.
Ja, men när man säger att man berättar att man bodde, att det fanns ingen värme, eller det fanns kakelugn och ingen varmvatten och sånt där. Det låter ju lite grann som att det var väldigt länge sedan.
Ja, det var lite länge sedan. Men 70-talet var ju mycket hus som var så omoderna. Jag kände ju till och med folk som hade torvdass i huset. Alltså att man fick upp på vinden och sådär. Men jag hade riktig toalett.
Så det var modernt då, måste jag. Hade du någon favoritförfattare som barn?
Ja, som barn var det väl Astrid Lindgren som alla andra.
Okej. Okay.
Och jag kommer ihåg, alltså, det brukar jag säga är en av mina favoritböcker, och det är ju Mio min Mio. För det var nog första boken jag läste själv.
Bosse där, heter han.
Och jag läste den.
Heter han inte Bosse, huvudpersonen?
Gud, det var så länge sedan jag läste den.
Jag tror han heter Bosse.
Och jag kommer ihåg att jag läste den om och om igen, för att jag var så förtrollad av den där historien. Faktiskt.
Kan du berätta lite kort om vad du minns om den historien idag?
Ja, men det är ju det här att han... oj, nu var det så länge sedan jag läste den. Det var ju dumt att jag nämnde den. Det är liksom så dåligt minne.
Nej, men
alltså, den är ju en sorts fantasybok. Han hamnar ju i en fantasyvärld och slåss mot den här Riddarkat. Jag kommer bara ihåg så här vissa bilder, att det var några barn där som blev förvandlade till fåglar som flög in i en eld och brann upp. Och det var så här jättesorgligt, men de lyckades ju väckas till liv med någon mantel som var läkare. Nej, men det var en massa sådana saker. Jag minns bara små grejer.
Men har du ditt skrivande, har du någon, om den boken betydde mycket för dig som barn, att du läste den flera gånger. Sen när du började skriva om kommissarie Tax och Zäta, och finns det någon slags inspiration som du känner att det där kom lite Astrid Lindgren?
Ja, då är det nog hellre Barbro Lindgren faktiskt.
Barbro Lindgren?
Ja, henne har jag läst mer som vuxen. För det tycker jag är, hon är ju kanon.
Fantastiskt.
Jag skriver ju inte alls som hon. Hon skriver ju så himla roligt och knäppt. Sådär. Jag är ju inte så där knäpp.
Hur skriver du då?
Jag skriver nog bara rakt upp och ner. Jag tror jag skriver ganska okomplicerat sådär, liksom rakt på. Men jag beundrar ju Barbro Lindgren som 17.
Fantastisk.
Ja.
Författare.
Ja, men sen när jag fick barn så har jag ju läst mycket av hennes böcker. Vi höll ju på att skratta ihjäl åt.
Så dina barn, de växte upp med Barbro Lindgren, förstår
jag
då?
Ja, jag har ett barn, en dotter. Okay. Jo, det har hon verkligen gjort. Och Ulf Stark. Det är också en favorit.
Ja, fantastiskt.
Mm.
Är det någonting mer som du skulle själv tycka att skulle vilja lyfta eller ge reklam för, något du vill berätta?
Ja, alltså egentligen skulle jag ju nämna att jag spelade med ett bluesband i flera år som heter Monaco Bluesband. De var ju ganska kända på slutet på 80-talet. De klädde sig lite som Blues Brothers med solbriller och kostymer.
Och vad var Monica Blues Band för något då?
Det var ett bluesband, ett rent bluesband.
Okay,
några gubbar från Västerås.
Västerås?
Ja, och av en slump så... Det var någon som kände dem som jag kände som tyckte att du borde vara gästartist med dem. Och så blev jag inbjuden att spela med dem en gång på Ängelen som är ett musikställe i Gamla stan.
Ja.
Och efter det så fick jag spela mer och mer med dem och till slut blev jag en medlem med dem i flera år. Och de hade jättemycket spelningar i Tyskland.
Okay.
De var superpoppis där. Så jag har turnerat enormt mycket i Tyskland faktiskt. Det var enda liten håla nästan. Alltså det var Västtyskland på den tiden, då var ju inte Östtyskland.
Vi snackar alltså 80-talet då?
Ja, och början på 90-talet.
Okay. Mm.
Men sen hoppade jag av dem och... vi startade det där skivbolaget och sådär.
Men vad lyssnar du själv på idag för musik?
Idag? Oh. Ja, menar du av nutida musik? Eller?
Nej, alltså, den musiken som går in i dina öron idag.
Alltså jag lyssnar ju för tillfället rätt mycket på sådana här låtar som vi plockar ut till bandet.
Mm.
Så det blir ju mycket blues och soul just nu för tillfället. Och en av de artister som jag... har beundrat mest i hela mitt liv, det är ju Aretha Franklin.
Mm.
Henne lyssnar jag på jättemycket fortfarande. Jag tror att jag har en ganska bred musiksmak samtidigt som jag är jättekräsen. Sådär, så att jag lyssnar inte på någon sån här speciell genre, utan det är bra musik är bra musik. På något sätt. Jag tycker väldigt mycket om att dansa, så att jag gillar gärna om det är dansbar musik.
Att det svänger.
Ja.
Precis. Ja. Kanske vi klarar det. Det var trevligt att vi fick komma hit.
Jättetrevligt.
Tack så jättemycket.
Ja, tack.
Ja. Tack så mycket.
Tack.